välkomna till Älsklingsboken, vår podd där Sigrid och jag, Margareta, sitter och diskuterar böcker som vi har läst och tycker att vi kan ibland plocka ihop ganska bra böcker som vi tycker kompletterar varandra på något sätt. Men den här gången vet vi inte riktigt hur vi har lyckats med det. Alltså, jag började med att läsa Stacken utav Annika Norlin, den här boken som kom nu 2023 och som fick så fina recensioner och som handlar om människor som bor i något lite löst kollektiv ute i skogen. Och då tänkte jag så här, eftersom vi tänker så, du och jag, Sigrid, att man ska koppla ihop med någon annan bok, så alltså det där har ju... Det gör jag hela tiden nu, både när jag ser film och annat. Men då tänkte jag så här, ja men... Då är Walden utav Henry David, får man nu säga svenska, Thoreau. Det är ju den given, tyckte jag. Att han försvann ju ut i skogen då på 1800-talet och bosatte sig som en eremit. Eller han ville försöka leva något enkelt liv. Jag tänkte, det är ju en bra koppling, men... Började du tveka lite om det var så himla bra?
Ja, alltså jag tyckte först när du sa det, vad roligt, äntligen får vi prata om Walden. För ja, det tycker jag är en sån bok som den kunde vi prata om lite då och då i våran podd. Mm. Den passar mig mycket, men i och för sig. Men sen så tänkte jag, när jag hade läst Stacken, för jag hade inte läst den då när du sa det, och jag tyckte mycket om Stacken och så, men då... Tänkte jag efteråt säga, ja men Walden, det är någonting helt annat. För Thoreau, han drog sig ut mycket medvetet. Han skulle ju kunna leva idag. Han var ju mot det här kommersialismen och mot konsumtionen. Och för att vi ska leva enkelt liv och för att vi ska läsa och för att vi ska ägna oss åt sådant som han tyckte var kvalitet. Det kan vi ju återkomma till. Medan däremot i Stacken, de 7 människorna som... är där ute, de har hamnat där av en slump. Ja. De har hamnat där för att de helt enkelt inte passar in i det vanliga samhället. De av olika skäl, en del är kriminella och andra bara udda och någon har bara hängt på. Men de passar inte riktigt in. Men de har inte medvetet tagit ställning, upplever Nej. Jag. Eller ja, det har de ju gjort på det viset att jag kan inte leva i det vanliga livet, då flyr jag hit. Men är det där med om man flyr från någonting eller till någonting? Ja. Det är en väldigt stor skillnad att flytta från eller till.
Ja, det här flocken eller stacken då, som ju det, ja, det... stacken där i, ja, i hennes bok. De blir ju mer eller mindre frivilligt eller ofrivilligt än ett kollektiv som stannar kvar. De söker sig ju inte till... naturen för att de ska till naturen.
Nej, absolut inte.
Utan de verkar ju ha ångest allihop mer eller mindre. Eller problem som de försöker hålla sig undan. Det är därför de inte vill in i samhället. För att de av någon anledning så behöver de ju ha ändå den här fristaden.
Jo.
Så att på det sättet så är det ju frivilligt som du säger. Men ja, nej, men jag håller med dig. Thoreau, han sökte sig ju till skogen för att han ville ju uppleva det som att verkligen leva, och han beskriver det så bra i sin bok som jag kan inte citera det sen, men jag tänkte innan vi gör det kanske vi ska säga något mer konkret om Henry David Thoreau, som han heter på engelska.
Mm.
Men Skogsliv vid Walden heter den utgåvan jag läst, och den är inledning utav Frans G. Bengtsson, som också översatt boken, och det är teckningar av Stig Åsberg, och den har nog tryckts i ett antal upplagor, men den kom 1924. Men jag har ju sett också att den står i ett nytryck på pockethyllorna i affärerna, så den säljs ju fortfarande där, för jag var så sugen på den.
Som jag har. Ja, förresten så har du min gamla bok. Ja. När jag tänker efter. Jag har alltså i min ägo bägge två.
Ja.
Nej, men jag har ju nytrycket. Alltså den här, och den är ju översatt av Peter Handberg år 2006.
Mm.
Och han har skrivit ett fylligt förord också. Och han har dessutom översatt Thoreaus dagböcker. 7000 sidor i dagböckerna. Jag vet inte hur mycket det blev i den svenska utgåvan. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men och han har också skrivit en bok om Thoreau som heter Jag ville bara leva på djupet, när han åkte till Concord och där beskriver sjön och alltihop. Så det finns ju runt Walden, det är väl det som är också som gör att jag tyckte det var fel på något sätt. Alltså runt Walden finns det ju en hel, det är ju en jättestor bok. Det är en milstolpe för många.
Ja.
En bok som betyder mycket, en sån där man ska ha i fickan. Och jag har strukit under med kulspets, vilket jag inte brukar. Men så, och det är understruket här och där överallt. Alltså.
Det var därför jag ville att göra den kopplingen till Walden var för att jag såg att den stod i bokhyllorna eller i affärerna. Och att man kunde, ja, och då jag tänkte, ska jag läsa den? Jag har ju inte läst den förut, men jag har ju känt till den i alla tider. Och vi har pratat om den, att vi skulle ta upp den på något sätt. Och då tänkte jag, nu är det väl läge då att göra det. Men som sagt, det är helt olika anledningar till att man gav sig ut i skogen. Han föddes ju där i den här Concord, den här staden uppe i Massachusetts som ligger i nordöstra USA. Och där han då flyttade ut i skogen några kilometer från stan och byggde sig ett hus.
Och, en liten koja.
Ja.
Nästan. Ett timmerhus är det ju. Ja. Med spis. Han murade upp en spis så småningom. Ska du läsa högt?
Tänkte det.
Ja.
Varför? Hurra. Ja, för att han har blivit lite missförstådd redan på sin samtid. Varför han flyttade ut så hånar man honom lite. Att han inte hade lyckats och visa att man kunde leva ut i skogen ensam. Och att han inte bröt med civilisationen så att säga. Helt och hållet och tyckte att han hade misslyckats. Men de har inte förstått varför han flyttade ut i skogen. Och han skriver i boken, i den upplagan jag har då på sidan 114, så säger han så här. Jag flyttade till skogarna för att kunna leva överlagt och för att endast befatta mig med livets innersta och sannaste beståndsdelar och se vad jag kunde lära av det, så att jag i min dödsstund skulle slippa göra den upptäckten att jag aldrig hade levat. För han menar att det här livet som man har med statusjakt och man är massa ägodelar, och han har ett långt inledande kapitel om det, och det är bara att översätta till dagens situation. Ja. Det är precis samma sak idag, och han menar att det är inte livet, utan livet finns någon annanstans, och han vill liksom komma åt det andliga. Ja. Det fanns ju den där rörelsen som heter transcendentalismen och där som hade just det som sitt motto så att säga, eller som sin inriktning. Och det är det han vill. Liksom man ska leva enkelt och så ska man hitta det andliga.
Ja, nu bläddrade jag. Här står det så här. Detta med att spendera de bästa åren av sitt liv för att tjäna pengar. Alltså, han ifrågasätter det.
Ja.
Man tjänar pengar för att få någon sorts frihet när man blir... Ja. Nej, men så, han är ju medveten. Och det är det jag menar. Han flyttar ju alltså, till någonting. Han vill uppleva de här ögonblicken när man är nära. Men de i stacken, de har hamnat där av en slump.
Mm.
Och de är ju inte intresserade av naturen egentligen. Även om man märker ju, för det finns ju, de är 7 stycken. Jag tycker inte vi ska rabbla upp alla vilka de är. Men tack vare hon, det finns en kvinna som heter Emily, som i början får vi följa henne. Hon går i väggen. Duktig journalist med bostadsrätt i innerstan. Som går i väggen. Och som åker rätt upp med bilen. Och sätter upp ett tält i en skog. Där, som hon känner igen sig lite. Det är hennes mormors gamla skog. Och så får hon syn på det här, de här 7 människorna. Då, som sitter vid stranden och fiskar. Och på det viset så blir ju hon den som... Hon blir ju våran blick på kollektivet så att säga.
Och hon är ju den enda som i så fall har sökt sig ut i lugnet.
Ja.
Hon sökte sig ut i naturen för att få lugn och ro.
Ja.
Och kanske inte få kontakt med det andliga, men ändå på något sätt lugna ner sig och komma tillbaks till livet igen. På ett annat sätt än dem. Så hon ligger och spanar lite på dem och undrar vad de håller på med där nere. För att det blir ju så när de här människorna samlas där och bor tillsammans och så måste de ju till slut liksom funka som ett kollektiv för att de ska kunna överleva. Så det blir ju att de måste ju odla.
De måste ju odla enorma mängder grönsaker, tänker jag. Ja. Och hon driver ju på, det finns en kvinna där som heter, vad heter hon nu? Agny. Ja, ja, Sara i och för sig är ju ledaren, men Agny är ju den som jobbar, upplever jag. Mm. Och henne, jag kan se henne framför mig, jag tror jag har träffat sådana kvinnor, lång, smal, mager, ihärdig, och hon har ett kriminellt förflutet. Mm. Och hon tar ju, hon kommer dit från början som i hemtjänsten då, och jobbar i hemtjänsten med den kvinnan som bor där och tar hand om den kvinnans son. Och sen, ja, men det kan man ju säga att det blir ju en form av bedrägeri, för när kvinnan dör så behåller de ju, talar de inte om det, utan de behåller ju det här ersättningen som hon får som personlig assistent och,
ja, och hennes pensioner, ja,
inte minst. Men då, alltså, de odlar ju jättemycket, och sen åker den här sonen in till stan och handlar med moped. Men han måste ju vara lite försiktig, för de vill ju inte avslöja de andra sex som är där.
Nej.
Och det blir ju till slut, blir ju situationen mer och mer ohållbart. Och just när hon, Emily, kommer dit, så blir det ju också, då får, det blir någon sorts utanförskap som hon har, som gör att de andra, de får ju syn på sig själva. Mm. Det vet man ju själv när det kommer någon och tittar och påpekar saker om hur man har det hemma. Plötsligt så är det någon, en utanförblick som förtydligar ett och annat. Ibland på gott, ibland på ont. Och i Emilys fall så blir det ju lite att de får en press på sig att, nej, men är det här så bra egentligen? Mm. Och likadant är det några skogsarbetare som plötsligt ringer på dörren, och då blir det ju också väldigt laddat.
Ja, hon ställer ju så frågor att, där och ifrågasätter, och då, ja, börjar de ju fundera lite grann, för de har ju levt andra liv förut innan de har kommit dit, ja, av olika anledningar. Och man kan också säga att de måste vara väldigt öppna, tänker jag nu. Alltså Agne först och den här pojken, vad heter han, Ersmo, ja. För så kommer det ju då folk och liksom flyttar in och blir kvar. Mm. Så att de bara accepterar,
ja, de
det.
Bara accepterar
det, bara, och så kommer det fler och fler, ja, till slut är de 7 stycken.
Ja.
Och så föds det till och med ett barn där.
Och de är ju 7 stycken som sinsemellan är väldigt olika och som har väldigt olika motiv till att vara där. Så det är ju ett under att det går så länge som det går.
Mm.
Och åren går. Och boken är ju väldigt, tycker jag, lite raffinerat skriven, för att det är ju korta stycken hela tiden. Och sen är det en del, och så står det årtal och plats. Mm. Så att den blickar ju tillbaka, och sen är det nuet.
Mm.
Så att man får, och sen får man också veta i slutet lite hur det går. Jag kommer ihåg, det finns en man som heter Josef som jag tyckte så synd om hela tiden. Han hade ett kuvert i sin resväska som han inte vågade öppna, som han hade fått i föräldrarnas dödsbo då.
Mm.
Och han förstår att det är hans historia det handlar om. Han har en historia från förintelsen då. Mm. Och då får man ändå veta att han tar tag i det där i slutet. Mm. Så det är ju jag tycker Annika Norlin är en fantastisk på att skildra människor. Jag tycker om de här människorna, fast att de är lustiga.
Ja, ja, för jag tycker hon lyckas att man skulle kunna tänka sig att det enkelt skulle kunna bli stereotyper.
Ja.
Men det blir inte det. Hon, nej, lyckas med sitt språk. Hon är ju musiker, Annika Norlin också. Jag vet inte, jag tror musiker när de skriver sina låtar att man är noga med orden.
Mm.
Och det är nog hon är som gör att det blir att det blir så bra. Att det blir inte stereotyper, de blir ganska komplicerade, de här människorna, och man tycker om dem, som du säger. Man intresserar sig för dem, man vill veta liksom, ja, mer om dem och hur det går för dem.
Och hur
dem
har det blivit som det har blivit. Och ja, i, men nu kom jag på en sak till då, så man kan koppla Walden och den här boken. För det är faktiskt så att Thoreau, han skriver inte särskilt mycket om människor. Alltså han bor ju där ute i Walden, men det är ju ganska Concord. Hans gamla stad ligger ju inte så långt därifrån, och han får ju mycket besök och så. Men de människor han beskriver och skriver om, det är också väldigt enkla människor.
Mm.
Thoreau tyckte aldrig om att vara på stora kalas och träffa fina människor. Det var den där prästen Emerson som han då fick någon sorts
författare.
Ja. Mm. Men annars skriver han om någon faster och om någon gubbe som är ute och plockar vildäpp i skogen. Jag tycker det är intressant hur han samlar sin mat. Han odlar ju väldigt lite, men han plockar vildäpplen och han plockar nötter, han plockar kastanjer. Och det var något han plockade som jag började googla på. För jag tänkte, vad hela friden är det där för växt? Jag kommer aldrig, jag har aldrig hört talas om den. Och som han, så att, ja.
Men han var också, ja, inte jagade, jo...
Fiskade gjorde han.
Men han fiskade jättemycket i sjön.
Ja.
Men han jagade också tillsammans med indianer. Man får inte säga indianer nu, men med ursprungsbefolkningen där. Det fanns några som han umgicks med, eller umgicks med, som han ja, jagade tillsammans med. Så att han, som du säger, han hade ett annat umgänge, ganska ja. Enkelt förutom då. Men han hade ju, som du säger, han hade ju besök där och han gick in till stan och åt middag med sina vänner och sådär. Så att han, men det var inget, han hade ingenting emot att andra inte levde som han. Utan, men även om han då tog avstånd och han tyckte folk skulle ägna sig kanske lite mer åt, som man säger, man ska läsa och liksom lyfta sig lite grann från tidningarnas kolumner och läsa ädel. Han hade
han skulle få spader om han såg dagens tv-program, det kan jag bara säga. Eller alltså,
det...
nu, vad vi moderna människor har ägnat oss åt.
Ja, absolut.
Det var ingenting som var hans grej. Men han bodde där, det tycker jag, det kan man, i 2 år, 2 månader och 2 dagar bodde han där ute. Och det som... Peter Handberg som har översatt boken och som verkar väldigt, eller som har gått på djupet på Torå, han menar ju att dagböckerna är egentligen det som är ännu mer intressant.
Det kan jag tänka mig.
Och jag har läst dem, så det kan man göra en annan gång och ha i podden.
Ja, men det kan jag tänka mig är intressant.
Det finns ju mycket kringlitteratur kring det.
För han skrev ju väldigt noga, det ingick väl i den här rörelsen också att man skulle skriva dagbok, tror jag. Och han skriver ju väldigt noga liksom vad som har hänt och så. Och hans bok är ju också väldigt egentligen systematiskt beskrivet. Han har ju 14 kapitel här, han skriver om läsning och ljud och ensamhet och besök och gäster och skogssjöarna och högre lagar och så vidare. Så han delar ju in det så man kan ju följa och se precis vad han, de här olika områdena, vad han hade, hur han upplevde det.
Nu tycker jag att vi har varit lite orättvista igen mot stacken. För nu kom jag plötsligt på när vi säger det här att det finns ju en kvinna där som heter, de har lite ovanliga namn. Hon heter Sagne, inte Signe utan Sagne. Och när man får henne på tillbakablickar så växer hon upp i ett litet småbruk och hon är insektsintresserad och forskar på det. Men ja, så går det snett i livet som kommer hit. Men henne frågar de hela tiden om olika saker i naturen. Och så berättar hon om olika insekter och olika. Hon kan jättemycket. Och det blir någon sorts godnattsagor. Så att där är ju den kunskapen för naturen blir ju intressant för dem. Och när Sagne berättar det. Och jag minns också att. Eller minns också. Det är ju också så att plötsligt är det någon som säger. Vi måste skaffa en ko. För då behöver vi aldrig åka och handla mer. Och då får vi mjölk, ost och smör och alltihop. Och då säger Sagne. Nej, det kan vi inte. För då får vi för mycket jobb. Då måste vi ha upp på morgonen och mjölka. Och mjölka på kvällen. Och mjölka. Och det blir förbundet. Och det klarar vi inte i den här gruppen. Och det är någon sorts. Den där lilla Sagne som är ganska försynt liten människa. Som bromsar detta då.
Hon har kunskap om det här,
hon har mycket kunskap. Ja. Både från sin uppväxt. Men som sagt, hon har varit forskare på universitetet. Med de här insekterna. Och varit en duktig människa.
Men så kommer hon till den här platsen. Och föder den här sonen. Som växer upp där och som ingen bryr sig om. Nej. Det tycker jag är väldigt märkligt.
Fruktansvärt är det.
Ja, men han bara, det är ingen som bryr sig om honom. Han går bara och går med. Och det är väl det Emily ser när hon ligger och spanar på dem. Hon undrar liksom, den här pojken, varför är det ingen som bryr sig om honom?
Nej. Han får smörgåsar att äta.
Ja.
Ja, nej det. Och hon får ju någon sorts, hon förnekar ju att hon har fått ett barn helt enkelt. Ja. Nej, så det är mycket spännande och intressanta människor de här som är... Vi har inte pratat om alla, men det är intressant. Men frågan är ju, det man får som en fråga, det är ju det där, går det att isolera sig överhuvudtaget från samhället? Alltså, och det blir ju, tycker jag, när man har läst stacken så får man, är ju svaret på det är ju nej då, tycker jag. Sen var det någon som sa, Jag hittade ett namn på det här. Det heter reträttlitteratur. Alltså det här när man drar sig tillbaka. Det är ju rätt spännande. Kan man börja fundera. Vi som gillar att tänka på andra böcker som handlar om ungefär samma sak.
Ja.
Så ja, det finns ju fler.
Och sen, men kollektiv finns det ju fler. Men vi har ju Händelser vid vatten. Men där är ju också, det var ju under gröna vågen-perioden på 70-talet. Ja. Och där var det ju väldigt medvetet att man verkligen skulle leva på det man kunde åstadkomma. Det man kunde själv producera. Men de drog sig väl inte undan
samhället helt. Och det var ju väldigt medvetet kollektiv. Men jag tänker också på den där, en annan som är mera i stil med Thoreau. Det är ju den där filmen som gick Into the Wild. Som, det är ju en bok från början och det är ju en sann historia. En kille i Kanada, han heter Kristoffer någonting. Han gav sig ju ut för att leva helt isolerad. Och han var ju säkert influerad av Thoreau. Jag tror att Thoreau har influerat många.
Det tror jag också. Det alltså, tror jag också.
Och borde influera ännu fler idag.
Mm.
Han var politisk dessutom, sa vi det någon gång. Han gömde ju slavar.
Ja, just
alltså det var ju som ville fly. De flydde ju till Kanada tror jag, där det var
Kanada.
Ja, och han hjälpte dem och köpte järnvägsbiljetter till dem och så han tog ju ställning faktiskt. Ja, Thoreau är en jätteintressant människa.
Ja, och jättekul att det kommer alltså en nytryck och att man vill att det går att läsa honom fortfarande i en ny översättning, för det behövs ju, tror jag.
Sen tycker jag så här att det är en ganska tjock pocket. Om man nu ser den på pocket shop och tänker åh nej, det orkar inte jag. Då måste man våga släppa respekten för det där att böcker ska läsas från sidan 1 till sidan 450. Utan den här boken kan man ju bläddra. Jag var väldigt förtjust till exempel i det kapitlet som heter Skogssjöarna.
Mm.
Och han skriver lite om hur han vandrar runt skogssjöarna. Eller för att inte tala om det där som du läste högt ur. Jag kommer inte ihåg vad det kapitlet hette. Men vad jag levde för.
Mm.
Var jag levde och vad jag levde för.
Mm.
Alltså det, man kan läsa lite här och lite där. Och så kan man tänka, det är en filosofisk bok.
Jag tänkte precis säga det. Alltså, han var ju filosof också. Ja. Och poet. Han skrev poesi också. Som i alla fall Franske Bengtsson inte tyckte var något vidare. Nej, skriver han i förskolan, om jag minns rätt. Men han gjorde i alla fall ingen succé med det. Han var fattig hela livet också. Ja.
Och, men det tyckte han ju var bra.
Fast Franske Bengtsson säger så här. Jag tror att han har fel där, Franske Bengtsson. Han menar så här, det kanske ändå är det som rävens förhållande till rönnbären. Det är lätt att säga att man inte vill ha något när man inte har något. Och så försöka skydda sig med det. Men jag tror att han var så pass idealistisk. Så att han... jag trodde på det som han gav sig ut för att tro på, det tror jag.
Ja.
Men i alla fall var det jättespännande att ha läst det här. Och att det är kul att vi gjorde det till slut. Även om kopplingen där till Stacken och Walden inte blev 100. Men
ändå... hittade ju fler och fler beröringspunkter.
Ja.
Ja, och jag har ju som sagt äger ju 2 stycken pocketböcker. Ja. Bägge översättningarna, så jag har ju läst dem. Men det är ju sådana böcker som ligger och skvalpar i en. Mm. Man hör någon prata om det så vet man vad de pratar om. Jag tycker det är... Ja,
det var verkligen en rolig läsupplevelse.
Mm.
Så nu behöver jag inte stå och tumma på den i pocketshoppen längre och tänka att jag ska läsa den eller inte, för nu har jag gjort det.
Mm. Han är ju helt emot det där att man ska ut och resa också, tänker jag. Det är ju vi moderna människor vill ut och resa. Mm. Men han menar att man ska läsa, skriva och utforska den lokala floran och faunan. Mm. Och det räcker gott om man gör det.
Ja. Ja, och sen ska man
flyga till Italien.
Nej. Och sen ska man ägna sig åt läsning som ädel andlig sysselsättning.
Precis.
Det får vara slutorden idag, tror jag.
Det blir bra slutord, Margareta.
Ja. Då säger vi tack och hej för idag.